Och nu slår vi upp det första Petrusbrevets första kapitel. Första Petrusbrevet 1. Där ska vi läsa från 3 till 9 verserna. Första Petrus 1 och 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje, då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Han har fött oss på nytt, står det i 3 versen. Till vad då? Jo, till ett levande hopp. Och jag tycker att det är på något sätt en grundval i våra liv. På något sätt blir våra liv, våra kristenliv så att säga, sunda i sin utgångspunkt på ett speciellt sätt om vi får ha ett levande hopp. Och vi förstår att våra liv egentligen inte gäller denna tiden utan nästa. Tänk till exempel så många besvikelser som mister sin kraft. Jag har ofta själavård med gamla människor. Och inte alla är så glada som de här gamla människorna jag berättade om i förmiddags. Utan ibland möter man människor som levat länge. Det jag kanske tycker är allra mest tragiskt, det är människor som varit kristna hela sitt liv utan att begripa vad det går ut på. De har suttit i en kyrkbänk i 40 år och aldrig fattat vad den kristna glädjen är för någonting. För sådana träffar man ibland. Och det är kanske så att jag i min kallelse och min tjänst har ett speciellt ärende just till sådana människor. De ligger mig så varmt om hjärtat. Hemmasöner och hemmadöttrar. Och en så stor del av smärtan i deras situation är den. De orkar nästan inte att man förklarar för dem var glädjen sitter någonstans i det kristna livet. Därför att då känner de så här att nu har ju i alla fall 40 år gått då jag inte har sett det här. Jag orkar nästan inte höra att jag har varit på fel spår i 40 år. Det är nästan bättre att du talar om för mig att det har varit rätt hela tiden och att det är så här det ska vara. Våning möta människor som värjer sig för ens förklaringar till var den kristna glädjen sitter. Därför de känner det så här att i så fall är ju hela mitt liv bortspolat. Och då får man ju klappa om en sån människa och säga, men du har ju evigheten kvar, kära du. Hon är ju egentligen den som är glädjen. På något sätt lider många, många kristna av att vi har ett så vagt och tunt medvetande idag om det eviga livets hopp. Vi har så liten förmåga att hämta glädje ur löftet om det som ska komma. Och om då våra liv, så att säga, i väntan på det som ska komma innehåller svårigheter, så tar besvikelsen ett så djupt tag i oss. Men vi är så skyddade för många av, ska vi säga, vardagens förtretligheter och också vardagens lidanden om vi har det eviga livets hopp. Jag menar, åk med till öststaterna. Ska vi göra en liten utflykt? Vi hade ju Ingemar Martinsson här igår. Han har varit på slaviska missionen. Och vill ni läsa Ljus i öster så ska ni få läsa om många människor som man undrar hur orkar de? Det undrar jag och jag föreställer mig att det gör ni också. Men du vet, när man kommer till dessa församlingar och möter dessa pastorer som sitter 5 år i Sibirien och kommer hem och predikar ett halvår och så 5 år till i Sibirien. Man undrar att de fortsätter att predika. Hur orkar de? Jo, de har ett hopp. Och då går det. De vet att det här, det kommer vi så småningom att se som en parentes. Visst är det smärtsamt, men det varar. Och även om Guds kraft finns där och bär så att säga i nuet, så är det kanske ändå så att det som verkligen gör att man orkar vidare är att man har ett levande hopp. Lägg nu märke till det ordet, ett levande hopp. För ett dött hopp, det kan du få genom att plugga in böcker om det, Jesu andra tillkommelse. Du kan få kunskap i huvudet. Men det är bara den heliga ande som kan ge dig ett levande hopp i ditt hjärta. Och därför så skriver Petrus att vi är födda på nytt till ett levande hopp. Det är den heliga andes verk alltsammans. Men ibland är vi kanske inte så intresserade av den heliga andes verk på den här punkten. För vi kanske har det väldigt bra på jorden. Eller vi kanske ser andra människor som har det väldigt bra på jorden. Och då vet du att då får man den här sjukdomen som är alldeles livsfarlig och som kallas för avundsjuka. Och i vilket fall så dör hoppet. Jag vill inte ha ett hopp, jag vill ha nu. Och så kommer Guds besvikelsen och sköljer som en våg in i våra liv. Och tacksamheten är borta. Här står talat om ett arv i 4:e versen. Vi är födda på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på oss i himlen. Arvet är det som vi ska få och som alla Guds löften egentligen handlar om. I fullhet får vi ut det när Herren återvänder och de döda uppstår. Här och nu kan vi få ett förskott på det arvet. Men ingen kan säga om det förskottet blir stort eller litet. Vi får glädja oss åt att förskottet vittnar om det som ska komma. Och att förskottet redan i sig innesluter mycken välsignelse. Och det är kraft av det förskottet vi går ut och ber för de sjuka. Det är kraft av det förskottet som vi befriar människor från demoniskt betryck. Det är kraft av det förskottet som vi får se mycket hända som svar på bön. Det fullkomliga väntar vi ännu på, för riket är inte synligt här. Men glädjen kan vi ha redan nu, därför att vi vet vart vi är på väg. Och vi vet att det är bara en tidsfråga. Ingen kraft i höjden och ingen kraft i djupet kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Alltså när vi har bestämt oss för Jesu konungadöme, så kan ingen andemakt, varken i himlen eller i avgrunden, hindra oss från att nå det målet om vi inte kliver av själva. Ingen kan rycka dem ut ur min hand, säger Jesus. Det är enda möjligheten att så att säga inte nå målet, att vi kliver av själva. När Jesus kommer tillbaka så kommer han att utöva makt. Och jag skulle vilja kalla det för ett maktens ögonblick som han då utövar. Därför att när han sedan regerar i sitt eviga rike, så kommer han inte att regera med maktens medel. Utan de som är med honom i det riket, de har sin stora glädje i att underordna sig honom. Kristus kommer att bli allt i alla, säger Paulus. Allt i alla. Han kommer att betyda så mycket för oss och vi kommer att vara så glada över att tillhöra honom att det blir så att säga inga disciplinproblem. Jag vet inte, många av er har ju nyss gått ut ur skolan. Och kanske hade ni någon lärare som alla älskade. Det finns väl kanske trots allt fortfarande. Och du vet, sådana lärare har ju inga problem med klassen. Och behöver inte tillgripa några manipulationer eller några knep av något slag. Man tycker om sin lärare och allting fungerar. Han behöver inte använda makt. Därför att eleverna har underordnat sig i kärlek. I tillgivenhet, i glädje. Och lite grann av det tillståndet ser vi fram emot. Så för närvarande utövar Jesus inte makten som makt i egentlig mening. Och efter domen kommer han inte heller att göra det. Utan han har nu all makt och kommer att på ett bestämt ögonblick utöva den makten. Och det där ögonblicket, det är ett så viktigt ögonblick så att säga i tidens förlopp. Att Jesus säger att om den stunden vet ingen något. Inte sonen, inte änglarna i himlen, ingen utom fadern alena. Och när Jesus då liksom kommer för att utöva den makten, då ska det visa sig vilka som under den mellanperiod vi lever i har velat lämna ifrån sig maktens instrument och maktens medel. Därför att när vi går in i hans rike, då är det han som har all makt och du och jag har ingen. Och vi är glada över att inte ha någon makt. Vi har en god herre över oss. Och vi önskar inget högre än att få lyda honom. Och tjäna honom och tjäna varandra. Men när Bibeln talar om den yttersta domen, så blir människor väldigt förskräckta. Därför att det användes då väldigt starka maktuttryck. Och vi ska se på något exempel och vi ska gå till Gamla testamentet. Och läsa två psalmer som handlar om Jesu återkomst. Det ena är psalm nummer 2. Och vi ska läsa hela psalmen. Varför larmar hedningarna och tänker folken fåfänglighet? Jordens konungar reser sig upp och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans mode. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. Han som bor i himmelen ler, Herren bespottar dem. Då talar han till dem i sin vrede och i sin förgrymmelse förskräcker han dem. Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill berätta om vad beslutat är. Herren sa till mig, du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Du ska sönderslå dem med järnspira, som lerkärl ska du krossa dem. Så kom nu till förstånd, ni konungar, låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och fröjda er med bävan. Hylla sonen så att han inte vredgas och ni förgås på er väg. Ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga är alla de som tar sin tillflykt till honom. Ja, här står talat om konungar. Och sådana har vi ju inte för många av numera. Det finns ju mer presidenter än konungar. Men låt oss använda uttrycket makthavare. Alla mäktiga människor. De har ett gemensamt. De önskar ingen gud över sig. Åtminstone ingen som har all makt och gör anspråk på att vi frivilligt ska lämna all makt till honom. Utan de säger istället att låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. Och Gud varnar makthavarna så att säga. Och säger att det ska komma en dag då alla mänskliga maktsystem ska krossas. Du ska sönderslå dem med järnspira. Det är viktigt att vi nu förstår att detta är i och för sig inte ett vittnesbörd om vem Gud är. Gud har inte sin glädje i det här. Utan det är så här att maktens och upprorets livsstil måste någon gång skiljas ut och skiljas bort. Och det kan bara ske med makt. Herren väntar på att så många som möjligt frivilligt ska lämna makten ifrån sig. Men när han har väntat färdigt, ett ögonblick som ingen känner förrän det kommer, då utövar han sin makt för att skilja dem som önskar makt ifrån dem som önskar maktlöshet. Och nu går vi ut i hela världen med det budskapet. Det finns en konung i himlen. Hans rike är ett evigt rike som inte ska bäva. Han kommer att återvända och upprätta det riket och skilja bort dem som önskar makt för egen del från dem som önskar få underordna sig denne gode konung. Vill du vara med bland oss som väntar på honom? Du kommer att få se redan så mycket före hans ankomst att du inte behöver tveka om att budskapet är sant. Men du får inte se riket i dess fullhet ännu förrän han kommer. Så vitt jag kan förstå är det budskapet Jesus ger åt lärjungarna när han säger: mig är given all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Vi skulle läsa en psalm till, sa jag, och då gör vi det, 110. Vi sjunger ju gärna första halvan och tiger väldigt gärna ihjäl andra halvan. Den börjar så fint, daggen och morgonrodnaden, och slutar ju ganska häftigt. Och vi är ju experter på att bara läsa det som vi tycker passar. Om du vill ha intresse av din bibelläsning så ska jag i förbifarten tala om för dig att hoppa inte över de verserna du inte begriper, utan stanna till vid dem istället. Och så säger du så här: käre Gud, det måste finnas en förklaring till dem också. Och din heliga ande är ju med mig, så nu vill jag få veta. Om man bara läser de texter man begriper så kommer man ju ingen vart. Ja, vi läser hela psalmen 110. Av David en psalm. Herren sa till min herre: sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Din makts spira skall Herren utsträcka från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköt. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Herren är på din högra sida. Han ska krossa konungar på sin vredes dag. Han ska hålla dom bland hedningarna. Överallt ska döda ligga. Han ska sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden. Ur bäcken ska han dricka på vägen. Därför ska han upplyfta huvudet. Ja, det är inte riktigt allt vi förstår i den här salmen. Och det beror delvis på att den är extremt svår att översätta från hebreiskan. Den där sista versen till exempel, den har jag inte läst någon bra förklaring till i någon kommentar. Han ska dricka ur bäcken på vägen. Ja. Vi vet inte riktigt vad det handlar om. Men vi får se när han kommer. Men en sak är klar. Här talas det om att han ska komma. Och att det blir ett ögonblick av makt. Men för oss som redan valt att tillhöra honom finns ingen fruktan i det här. Och vi måste förstå att om inte det här eländet vi lever i nu, så att säga, ska fortgå i all oändlighet. Och det inser ju alla idag att det inte kan göra. Vi står ju inte inför en miljökatastrof utan ett par hundra, som alla fordrar en total insats. Så ett är ju säkert, vi kommer inte klara upp det. Man behöver inte resignera för det, men som sagt, det kan inte fortgå i all evighet. Så måste det komma till ett maktens ögonblick. Det är en oundviklighet för att lösa maktens problem. Men frågan är nu, den person som nu får uppdraget att utöva denna makt, hur ska han vara funtad för att inte han ska bli en maktmissbrukare som alla vi andra? Jo, Bibeln talar om att han har fått all makt därför att han har avstått från all makt. Vi ska läsa i Filipperbrevets andra kapitel. Det som ibland brukar kallas för Kristushymnen. Och som ju är väldigt mycket av en trosbekännelse eller en programförklaring, en sorts grundkurs i kristendom, om du vill. En sammanfattning av både vem Kristus är och vad han har gjort. 5-11 verserna. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Jag skulle kanske i 11 versen hellre skriva alla tungor erkänna att Jesus Kristus är Herre. För inte alla tungor kommer att göra det här frivilligt. Men när Jesus utövar sin makt, då kommer all annan makt att te sig som strunt. Också de mäktigaste i denna världen kommer liksom bara att sopas bort. Därför den makt de har är ingen verklig makt. Alla knän kommer att böjas för hans makt. Men hur fick han den? Han ägde jämlikhet med Gud, men tog inte vara på den. Det var ingen nödvändighet för honom att behålla den. I kärlek kunde han avstå från sin himmelska härlighet och födas i människogestalt. Han, i en tjänares gestalt, står det här i grekiska, står det egentligen slavens gestalt. För anställda tjänare hade man inte så gott om på den tiden, utan det var livegna slavar. Och han kommer i vår förnedringsgestalt och delar våra livsförhållanden. Han nöjer sig inte ens med det. Han går ännu längre. Han låter sig till sist dödas. Ödmjuk låter han detta ske, frivilligt och av kärlek till oss. Och det är inte ens vilket dödssätt som helst, utan det handlar om att torteras ihjäl på, vad ska vi säga, skammens tortyrredskap. Förbannade var och en som är upphängd på trä. Föraktad var han och övergiven av människor. Min Gud, varför har du övergivit mig? Han går in i den yttersta ensamheten. Det är vad han gör. Övergiven av människor. Det totala mörkret. Och därför har vi ett glatt budskap att gå ut med för människor som brottas med övergivenhet idag. Det är ett budskap om att gemenskapen med Gud är återupprättad. Och det ska komma en dag då den gemenskapen är fullkomnad i våra liv. Då vi ska känna Gud lika fullständigt som han känner oss. Det tycker jag är ett fantastiskt perspektiv. Vi som inte ens känner oss själva. Vi ska komma att känna Gud. Inte lika bra som vi känner oss själva, utan så bra som han känner oss. Härligt. Otroligt. Inga hemligheter. Inga slöjor, ingenting som skymmer. Men just för att Jesus utblottade sig, så har han visat sig värdig att ha den makten att döma. Vi behöver inte slå upp den texten, men om du vill skriva det så kan du skriva Uppenbarelsebokens 5:e kapitel. För där berättas det om hur Johannes får se en bokrulle i himlen, och den är stängd med 7 sigill. Och tydligen är det så att det är en väldigt viktig bokrull. Och det visar sig när man sen så småningom öppnar den, att när den öppnas så avslutas tiden på jorden. Då kommer detta domens ögonblick. Men så kommer då frågan innan man öppnar bokrullen. Vem kan nu få lov att öppna den här? Och det verkar först som om det inte finns någon som är kompetent eller behörig eller vad vi ska säga. Jo, en finns det. Ett lamm som har blivit slaktat. Han är värdig att öppna bokrullen. Varför det? Han kan utöva makten därför att han har avstått från makten ända till skammens och ensamhetens död. Han har bevisat att han kan sköta makten. Han är värdig. Det är honom vi väntar på. Vi ska gå tillbaka till Hebreerbrevet. Nu till det sjätte kapitlet. Hebreerbrevet, liksom första Petrusbrevet, båda de breven är skrivna till församlingar som lider förföljelse för sin tillhörighet till Kristus. Och båda de breven är skrivna för att avsändaren har velat uppmuntra de kristna att hålla fast vid sin tillhörighet till Kristus. Stärka dem. Och därför så skriver Petrus, som vi läste förut, att det finns ett arv som väntar på er i himlen. Ännu en liten tid måste ni prövas här på jorden, så som guldet prövas i eld. Men vi väntar på hans återkomst. Och det är också grundtonen i Hebreerbrevet. Det kan komma svårigheter i denna tiden för att vi tillhör Kristus. Det är kanske inte alltid säkert att våra liv här på denna sidan blir enklare för att vi är kristna än det är för annat folk. Men ett är säkert, att våra liv går inte ut på det som sker på denna sidan i jämförelse med vad de går ut på det som kommer att ske i nästa tidsålder. Nu ska vi läsa i sjätte kapitlet här i Hebreerbrevet, från elfte versen. Jag önskar att ni alla ända till slutet måtte visa samma iver att få se ert hopp uppfyllt. Förslöas inte, utan sträva efter att likna dem som genom tro och tålamod får sin del av vad Gud har lovat. Då Gud gav Abraham löftet svor han vid sig själv, någon högre kunde han ju inte svära vid, och sa: ja, jag ska rikligt välsigna dig och göra din ett talrik. Abraham fick också efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Människor svär vid den som är högre än det. Eden blir en säkerhet som tystar varje invändning. Då nu Gud särskilt ville bevisa för dem som hans löfte gällde hur orubbligt hans beslut är, gick han i borgen för det med en ed. Hans avsikt var att genom två orubbliga utfästelser, i vilka han som Gud omöjligt kan ha ljugit, ge oss en stark uppmuntran, oss som har tagit vår tillflykt till det hopp som ligger framför oss. Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget, dit Jesus öppnade vägen för oss då han blev överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Vi har ett hopp, och det är ett ankare i våra liv, säger nu Hebreerbrevets apostel. En båt som ligger för ankar kan inte driva vart som helst, även om det blåser ganska bra. Och vi har kastat ankar. Var då någonstans? Jo, innanför förhänget. Du vet, i det gammaltestamentliga templet, där fanns det ett innersta rum som hette det allra heligaste. Och dit fick inte folk gå lite hur som helst. Det var ingen allmän mötesplats det där, utan dit fick bara överste prästen gå in en gång om året och offra blod ifrån ett offer som hade förrättats utanför förhänget eller förlåten. Och den här förlåten och det allra heligaste är så att säga en bild av vår situation efter syndafallet. Människan är bortvisad från Guds närvaro. Vi kan ännu inte se Gud och ännu inte ta på honom. Vi har gemenskap i vår ande med Gud. Vi väntar ännu då vi kan se honom sådan han är. Vad är det som skiljer? Jo, förhänget symboliserar dödsriket. Det som skiljer människan från Gud, det är döden. Och människan dör och kommer till dödsriket. Och för att komma till Gud så får hon gå med Jesus ut ur dödsriket på andra sidan. Dödsriket är det som skiljer människan från Gud. Och därför står det följdriktigt i Gamla testamentet: ingen kan se mitt ansikte och leva, säger Gud. Dödsriket skiljer människan från Gud. Det intressanta med Jesu frälsning är att han har öppnat en väg igenom dödsriket. Bibeln talar om människor som har uppstått från de döda, men de har alltid uppstått genom att de kommit ut på hitsidan av dödsriket. Samma dörr som de gick in igenom, så att säga. Det unika med Jesu uppståndelse är att han går ut genom en dörr på andra sidan. Och det var bara han som kunde öppna den. Jag har nycklarna till döden och dödsriket, säger han. Han har öppnat en väg rätt igenom till Fadern. Följdriktigt, när han dör och allt detta sker, så rämnar förlåten i templet. Och vi som tillhör honom, vi kan säga, vi har redan kastat ankar på andra sidan dödsriket. Det är där vi har vår fasta punkt. Inte på denna sida. Inte i någonting som sker här och nu, utan vi har kastat ankaret rätt igenom dödsriket. Och det ligger redan i Faderns närhet. Och vi håller på liksom att hålla in den där ankartrossen. Vi kommer, om inte Herren hinner före, att segla genom dödsriket, men genom den dörr som finns på andra sidan. Dödsrikets portar skall inte bliva dig övermäktiga. Vadå? Vi dör ju allihopa. Ja visst, men du förstår, dörren på andra sidan är öppen. Halleluja. Och det är i det medvetandet som hela tiden vår tacksamhet förlöses här och nu. Det är då som saker och ting får sina rätta proportioner för oss. Ibland brukar jag tala om det jag kallar för nuets tyranni. Många av er är inte så hemskt till åren komna, inte så där lastgamla som jag. Men ni vet att många stressade gamlingar så här som jag, de måste resa bort någonstans när de har semester, därför att det står alltid disk på diskbänken, eller det ligger en massa papper på skrivbordet, eller det är brev som man skulle svara på eller något annat sånt här. Och man kan inte koppla av så länge de där ligger där och liksom hela tiden irriterar den. Nuets tyranni. Det vi har för händer just nu verkar så otroligt stort och viktigt. Och saker som ska hända om 2 månader kanske inte alls har den proportion de borde ha. Och på något sätt kanske det vi alla lider av detta, att evigheten inte har den, ska vi säga, plats i våra hjärtan som nuet har. Och vi kan inte ändra på det här i egen kraft. Jag tror den heliga ande vill upplysa oss om att vår fasta punkt egentligen inte är på denna sida. Gud har gett oss sina löften och sitt löfte. Ja visst. Och de löftena tror vi på. Vad då för löften? Ja, det är löften som gäller den tillkommande tiden. De finns också i funktion redan här och nu, för himmelriket är nära. Men vår fasta punkt är inte här och nu. Vår fasta punkt är det som ska komma. Och vi ska gå till slutet av 10:e kapitlet. Vi får strax runda av här nu. Jag hör digitalklockorna pipa. Och vi ska titta lite i 10:e kapitlet. För som jag sa nyss, brevet är alltså skrivet till människor som lider förföljelse för sin tro. Vi ska läsa slutet på 10:e kapitlet från 19. Nej, vänta nu. Det var inte slutet. Men det gör ingenting. Vi läser ändå från 19 till 25 versen. Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen, alltså in i det allra heligaste, in i Guds närhet, på den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp som han har invigt åt oss. Alltså att han dog till sin kropp, det öppnar en väg genom förhänget, alltså genom dödsriket. En ny och levande väg som består i att vi hör ihop med honom. Och den för oss till Fadern. Vi har en stor överste präst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd, och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Ty han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Att inte försumma våra sammankomster, står det här. Det låter ju nästan som att stanna hemma från ett 11-möte på söndag för att man känner sig lite krasslig. Är det det som menas? Nej. Låt oss inte överge vår församlingsgemenskap, står det i gamla översättningen. Låt oss inte upphöra att bekänna vårt hopp, står det också. Alltså låt oss inte falla av. Det här var människor som nu stod inför frestelsen att helt förneka sin tillhörighet till Kristus därför att det var bekvämare här och nu. Ni minns väl att ni har ett hopp, säger nu aposteln. Ni kommer väl ihåg vart ni är på väg. Ni låter väl inte nuet ta överhanden så att ni glömmer av Guds stora löfte. Det eviga riket som ni är på väg till. Ni hoppar väl inte i galen tunna, god vänner. Och vi hoppar till 35:e versen och läser slutet på kapitlet. Ge inte upp er frimodighet, den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en liten tid, sedan kommer han som skall komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom sin tro, men om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Ge inte upp er frimodighet. Låt er inte berövas glädjen över det vi väntar på. Håll kvar er trohet emot denne konung som ska komma. Lägg nu märke till att ordet tro här handlar mycket mer om trohet. Det sa jag redan igår. Så är det att trons grundsubstans är troheten. Vi hör inte till dem som drar oss undan. Vi hör inte till dem som sviker den konung vi väntar på. Utan vi hör till dem som är trofasta mot honom. Vi tror på hans löften. Och hans löften ger oss ett hopp. Och det hoppet gör att vi kan vara trofasta. Och hela tiden finns tacksamheten som ett underförstått kraftflöde i det här. Jag tror på löftet. Och löftet fyller mig ändå med glädje över det som ska komma. Och jag tycker det här är så genialt av Gud. Vilken vishet och kunskap och rikedom det finns hos Gud, som Paulus säger. Vilken rikedom av vishet och kunskap hos Gud. Därför att på det här sättet så drar han ju till sig de som är villiga att låta sitt vinstintresse dö. Och han kan redan här och nu uppväcka den tacksamhet som så att säga är hans firmastämpel. Som är återglansen av hans egen härlighet. Och samtidigt är det liksom så här att de som inte vill avstå från vinstintresset, de tycker det var då skräp till löften det där. Har ni inget bättre att komma med? Och så blir det på något sätt en sorts självgallring i det här. Har ni förstått det? Det tycker jag är så intressant. Jag tror inte domen, den yttersta domen, blir långa, segslitna domstolsförhandlingar med Henning Sjöström och andra advokater som ska plädera hit och dit och fram och tillbaka. Nej, det blir glasklart hur vi har tagit ställning. Jag tror faktiskt det. Därför att det ligger ju då i sakens natur att de som blir ställda utanför paradiset, de kan kika in genom staketspjällorna och säga: kallar ni det för paradis? Nej, det var det sämsta jag har hört. Var är reseledaren? Det där är väl inget paradis? Ni är ju inte kloka. Jo, säger vi som går in, precis detta är paradiset. Just det. Får jag bara till sist hänvisa till Lots hustru. Hon blev räddad ut ur Sodom. Men hon längtade tillbaka. Och hon såg sig om. När de andra såg fram emot den plats dit ängeln förde dem, så vände hon sig tillbaka. Hennes hjärta var kvar i Sodom. Och hon tyckte: det där är väl inget paradis som vi ska till. Paradiset var ju i Sodom. Och så kommer människor att stå på den yttersta dagen och titta på Guds paradis och säga: det där var väl ingenting. Det var ju mycket häftigare på jorden. Okej, ni får leva under samma förhållanden. Varsågod. Gå bra. Och när då alla som är av god vilja har sorterats bort, så blir det som det blir. Nu ska vi tacka Herren tillsammans. Jesus Kristus, med din heliga ande har du fött oss på nytt, och vi tackar och prisar dig. Du har fött oss till ett levande hopp. Därför finns det en glädjens grundton i våra liv, om vi också har det svårt idag. Och det finns en sorts vaccinering emot denna tidens lidanden och besvikelser. Och det finns en förståelse i våra hjärtan till att du kan vara både allsmäktig och god, fastän det ser ut som det gör och fastän vi har det som vi har det. Och därför vill vi i denna stund be dig, Gud, att om vi har haft besvikelsens tankar på dig, vare sig vi kallat det för tvivel eller något annat, vill vi gärna att du löser oss ifrån det. Vill vi kunna med din hjälp verkligen få glädja oss åt det du har berett och åt det du ska bereda. Så att vårt förtroende för dig kan vara helt vilande i dig, Gud. Fader, Son och Helig Ande. Och så att ingenting av det som händer i denna tiden får grumla vår tacksamhet eller kasta oss hit och dit. Med din hjälp, Herre, vill vi kasta ankar hemma hos dig, på andra sidan dödsriket. Bortanför den rämnade förlåten, in genom glipan vill vi kasta ankaret. Och sen vill vi använda resten av livet här på denna sidan till att veva in ankartrossen, så att vi kommer hem till dig. Och låt oss, Herre, få vara Kristus brev. Brev ifrån dig, skrivna till människor. Låt oss få sprida en Kristusdoft omkring oss. Vi vill gärna göra det med under och tecken, käre Gud. Men låt det framför allt få ske i en äkta och sund tacksamhet. Någonting som bara flödar fram som en källa med friskt levande vatten, som du har lovat ska finnas i vårt inre redan här och nu. Vi tackar dig, Gud. Vi lovar dig, Gud. Och vi förundras över din genialitet. Dina vägar är så härliga, så övermåttan finurliga. Vi borde älska dig och beundra dig. och längtar hem till dig. Låt oss få med så många som möjligt. Amen.